Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mars 2019. Kära dagbok, idag ska jag ha en av de personer som var avgörande för mig i mitt beslut att ge upp mina egna ägg som gäst i podden, Karo. Så pepp på det. Hon har dessutom barn tillsammans med en kompis, alltså i ett arrangerat föräldraskap. Tänk om jag kan få pappan till hennes barn, Jonas, att komma och gästa också. Och tänk om jag kan få dem båda två till studion samtidigt. Det vore så intressant med ett samtal om att leva mitt i sin barnlängtan sida vid sida med någon som man inte är kär i. Hej och välkomna! Avsnitt 81 av podden Jag vill ha barn. Och det sista på temat med föräldraskap, eller arrangerat föräldraskap, eller delat föräldraskap. Kärt barn har många namn. Och idag har jag, precis som drömmen i min dagbok för typ ett halvår sedan, med mig Karo och Jonas! Hej!
Hej, hej!
Hur mår ni?
Bra.
Det är helt skräckslagnet.
Det känns bra. Det är kul att vara här.
Karo, du var ju med då i mars i avsnitt 61. Och då var temat att vara mamma via äggdonation. Och Jonas, du var ju här bara för några veckor sedan i avsnitt 77. Om att vara pappa i ett medföräldraskap. Och idag ska vi då runda av hela temat med medföräldraskap. Tillsammans med er. Jag kan varmt rekommendera er lyssnare att gå tillbaka och lyssna på de här avsnitten 61 och 77. Men för de som inte gjort det och ändå vill lyssna nu, så ska vi bara kort sätta in lyssnarna i, vad ska man säga, er situation, låter så dramatiskt, i ert liv. Och ska jag säga, det finns ju viss risk att vi upprepar lite som har sagts i de tidigare avsnitten, men så är det ju alltid i den här podden. Jag upprepar mig ju jämt. Ni känner ju varandra för att ni jobbade i samma bransch. Yes. TV-världen, eller hur?
Ja.
Och sen satt ni bredvid varandra när Karo höll på att kämpa lite med sin barnlängtan. Eller du höll på att bestämma dig för om du skulle, eller vad gjorde du?
Nej, jag hade precis skilt mig från en man som inte ville ha barn.
Var det.
Och då så var jag lite på ruta, ja, inte ett, men alltså jag hade väl insett precis att jag fick väl åka till Danmark och skaffa barn själv.
Mm. Och då bjöd du ut Jonas på middag och frågade om ni inte skulle bli föräldrar ihop.
Ja, jag tycker att det var som inte, och Jonas tycker det, men det, jag såg det som en riktig dejt här. Nu ska fan fråga rakt ut här nu.
Ja, men så var det. Ja, det absolut. Jag tänker inte annorlunda kring det.
Och sen har ni två barn idag. Alexandra, hur gammal är Alexandra?
6 år.
Och sen Josefina?
3 år.
Och Alexandra kom till med hjälp av IVF här i Sverige. Mm. Och Josefina gjordes med hjälp av en äggdonation i Finland.
Ja, precis.
Yes.
Vet ni hur många försök ni har gjort totalt?
Ja.
Oj.
Vi gjorde alltså 6 eller 7 IVF-er. Och,
med Alexandra?
Ja, precis. Mm. Men hon kom till på tredje. Men sen, nej, fjärde tror jag. Jag kanske skulle kolla det här innan papper. De var jävligt många, kändes som. Mm. Och för du vet, det var en process. Första gången fick vi inte ens ut några ägg. Mm. Och sen så blev det dåliga ägg. Och sen så, ja, sen var det bara 2 ägg och olika. Och sen så efter Alexandra så bestämde ju jag, eller vi, oss ganska snabbt för att vill ha ett till barn. Mm. Och då så gjorde vi några IVF-er till där. Men då sa de...
I Sverige?
Ja, precis.
Ja, först. Okay.
Mm. Ja, för vi ljög att vi var ett par.
Just det. Mm. Ja. Det ska vi prata om också.
Ja, det ska vi prata om. Det var faktiskt jätteroligt. Eller roligt. Ja, men det var ganska kul.
Jag tycker det är lite roligt.
Men i alla fall så gjorde vi några IVF-er till där. Men ganska snart så sa de att nej, det går inte. och gå den här vägen. Mm. Men då hade ju jag redan, och jag tror vi hade diskuterat också, kollat upp allt om äggdonation.
Mm.
För jag har alltid en plan B, så då var det bara att dra dit.
Och sen gick det på andra eller tredje, va?
Tredje.
Tredje. Mm.
Och då hade vi också jävligt flax, kan jag säga.
Mm. Så ni har ju gjort, vadå, liksom 10-15 försök, om man räknar med alla med insättningar?
Nej, 10.
Ja.
Men äggdonation...
Det är ganska fascinerande liksom, hur man kommer ihåg liksom, ja, dåligt.
Ja.
Det är ju som vi har snackat om efter vi lyssnar på varandras avsnitt. Det är liksom att vi har ju helt, inte helt olika bild, men man kommer ihåg olika saker. Och just det där är ju någonting som jag tror man har förträngt.
Alltså det var precis faktiskt där jag tyckte att vi skulle börja. Att ni kommer ihåg saker olika. Hur var det att lyssna på varandras avsnitt? Om du börjar, Jonas, alltså Karo var ju med först.
Ja.
Vad tänkte du när du lyssnade på Karos avsnitt?
Nej, men jag tänkte, herregud vad hon kommer ihåg mycket. Det var det första. Och så var det massa minnesbilder som kom upp som inte jag hade tänkt på flera gånger. Och sen några grejer som var bara, jaha, var det så du tänkte där? Nu har jag inga direkta exempel, men det var verkligen att, herregud, så var det. Men det var ju även när jag hade varit här och kom ihåg typ fel. Alltså jag vet inte, min verklighet har blivit annorlunda liksom, i efterhand.
Mm.
Men jag tror att det är väl någon självförsvarsmekanism liksom, hos människan. Att man kommer ihåg det som var bra. Liksom, eller det som stämmer överens med historien som är nu.
Och sen tror jag speciellt när det slutade lyckligt för oss.
Mm.
Alltså hade det slutat med att vi inte fick några barn. Då hade jag nog grottat mig rejält i den här processen liksom.
Mm.
Mm. Men det kändes också som att hela den här liksom försöksperioden, jag menar det är ju ändå flera år som vi höll på.
Mm.
Och det var som att det var som en kontinuerlig berg- och dalbana som aldrig tog slut. Mm. Liksom. Och då är det svårt att veta, men vad var första kurvan eller första dippen? Mm. Liksom, för det kommer så många.
Mm.
Så det är svårt att särskilja dem. Så allting grottas ihop och blir en enda kleg av liksom glädje och sorg i ett liksom. Men det enda som betyder någonting i slutändan är att man lyckas.
Mm.
Då är det svårt att reda ut vad det var som hände innan.
Mm.
Fast egentligen tror jag att man behöver det, för jag har ganska många sorger som jag har tryckt undan. Därför var det så bra att Silla ringde mig nu igen, för jag ringer alltid när jag ska ta tag i olika grejer.
Det här är som en terapisession.
Ja, det är ju underbart att ni ser det så. Det är ju det som är lite för lyssnarna, att det blir lite som terapihjälp, våra avsnitt. Men du, Karo, vad var det för grejer som Jonas hade liksom glömt bort eller ändrat om? Eller?
Nej, men när jag lyssnade på hans avsnitt så tänkte jag ju först, ja men fan vad bra pappa han är, och det var ju jävla tur att jag fick honom liksom här på kroken. Men, nej, men sen blev jag också väldigt irriterad på hans berättelse. För till exempel så sa han att jag bodde hos honom när Alexandra föddes. Men så var det inte alls, det var han som bodde hos mig.
Ja.
Och vi hade en målbild under hela graviditeten om hur hon skulle ligga på min soffa. Du vet. Alltså jag bara, men gud. Och sen var det en annan grej också som var lite roligt. Det var ju att det här, han hade så stor upplevelse av det här psykologbesöket i Finland. Jag kommer ihåg stora bråket innan. Men psykologbesöket kommer inte jag ihåg som att han liksom fick uttrycka sina känslor, utan jag tror eller jag vet att jag satt bara där och liksom, nu ska jag gå vidare, nu är det nästa target, nästa target, nu är jag äntligen här, jag ska få göra en äggdonation. Sket i hans känslor lite så känner jag faktiskt nu efterhand när jag tänker efter, vilket jag kan få ganska mycket skuld och skam över också nu liksom, att jag körde mitt eget race, för jag visste så här att, alltså nu låter jag ganska hård, det är klart att jag var jättetacksam under tiden och vi gjorde det här ihop.
Mm.
Men jag kände också att det är min kropp, det är mina känslor, det är mina hormoner. Jättesvårt för någon annan att förstå.
Mm.
Och då blev det lite så att, ja, men jag kör mitt race och jag vet, klarar inte jag det här, då blir jag barnlös.
Mm.
Och då kommer inte jag att vilja leva, för så kände jag.
Mm.
Medan Jonas kanske hade en, det vet inte jag, men du kanske hade en lite mer så här sund inställning till det här. Jag vet inte.
Ja, men så är det definitivt. Det var ju inte på liv eller död för mig på samma sätt. Liksom.
Så intressant. Alltså, för det var bara för att inte, det är inte så att du har hittat på Jonas att Karo bodde sig, utan det var efter Jossi.
Ja, exakt. Ja. Så är det.
Sen blandade vi ihop på barnen.
Nej, jag kan väl säga att jag lever kanske lite mer i nuet då. Det var den senaste.
Ja, just det.
Senaste födseln. Då sov Karo hos oss.
Men och jag tycker, Karo, du säger också så fint det här med... alltså det är ju, det pratade ju du och jag också om, Jonas, det är ju en orättvis process när man är mitt i, för det går inte att föreställa sig hur det är att hålla på med alla de där hormonerna och sprutorna och behandlingarna, och det är mycket tuffare för kvinnan. Och det tror jag, i ett arrangerat föräldraskap eller om man gör det själv, då har man liksom det med sig in, men i en heteronormativ relation så tror jag alla förväntar sig att det ska vara samma för mannen och kvinnan. Och då blir det ju ännu svårare för mannen att på något sätt
hjälpa
till.
Det där jag
till,
faktiskt
liksom.
Tänkt på mycket efteråt, att, och under tiden tror jag också lite grann att det är tur att jag inte var ihop med Jonas, för då hade jag varit så jävla irriterad hela tiden för att han inte förstod mig. Nu var det liksom, okej, han förstod ju lite grann, eller han förstod mig ganska mycket också såklart, men då kunde jag ändå gå hem till mig och bara, han fattar ändå inte. Och hade jag levt med honom då nära inpå hela tiden, då tror jag att vår relation hade blivit ganska dålig, för att jag hade ju varit en riktig bitch alltså, 24 timmar om dygnet, medan nu kanske vi såg liksom en timme per dygn istället. Så nej, där det kan ju... du ju känna dig att du verkligen släpp undan.
Ja, men det kände jag. Det är för samma sak för mig. Jag kunde ju också pysa ut min irritation över dig till Oliver hemma liksom. Så det var ju liksom,
för lyssnarna så är Oliver Jonas man.
Korrekt.
Men jag kan känna igen det också, för det blir ju också att du inte heller har relationsförväntningar på Jonas. För jag har ju i delar av min process också varit i en relation med någon som då inte var inblandad i processen. Men då hade jag ändå massa förväntningar på honom, att han skulle ta hand om mig eller laga mat till mig eller tycka synd om mig eller sådär. Men det var ju mycket enklare utan de förväntningarna.
Ja, fast jag tror att de där förväntningarna hade jag nog på mig själv, tror jag.
Att du skulle ställa upp liksom.
Ja, det tror jag faktiskt. Att det var en del av min process, att jag skulle liksom på något vis steppa upp och stödja.
Ja, det gjorde det ju verkligen också. Han tog varenda spruta på mig för att jag
fast
jag berättade det för en kompis. Han tog varenda spruta, eller det sa han ju i podden, tror jag. Hon bara, nej, jag tog faktiskt en spruta.
Ditt umgänge klimar spruta. Tog du ingen själv?
Nej, jag är spruträdd, men nu har jag blivit bättre efter alla de där sprutorna, men jag tycker det är äckligt.
Det är något man har fått lära sig, om inte med den här processen.
Men sen tror jag också att det var en viktig del. Jag vet inte om vi kanske, att jag kanske någonstans undermedvetet gjorde så. Jag menar, jag skulle kunna fixa en kompis som gjorde det. Men liksom att vi kom närmare varandra. Vi har ju tagit de där sprutan på jävligt mycket roliga ställen, du vet. På någon fest inne på någon, bakom någon, ja, och bakom på Kristallen där, så tog vi på någon bänk bakom någonstans och körde. Ja, det är väldigt roligt ändå, alltså, mitt i eländet.
Jonas, du berättade ju om i ditt avsnitt att hur ni så fint hade dejtat varandra utifrån era familjekonstellationer. Alltså ni träffade ju era föräldrar och syskon och sådär.
Just det.
Och det tycker jag verkar vara ett väldigt smart sätt. För som du sa, så får man ju en annan bild av den andra personen än om man bara får man sitter själva.
Just det.
Men ni måste ju ändå haft ganska många diskussioner mellan er själva, och när ni skrev det här avtalet eller checklistan eller vad vi nu kallar det för.
Ja.
Vad gjorde ni då? Satt ni på fik liksom, eller var ni hemma eller?
Ja, det var både och. Alltså jag tror att det viktigaste mötet, tror jag, det var ju de mötena vi tog, eller de träffarna vi tog med människor som hade erfarenhet av det här. Så var det för mig i alla fall.
Ja, det var jättebra, för då fick vi någonstans att börja, och då gick vi hem på kammaren när vi hade intervjuat dem. Det var framförallt en person som gav oss väldigt mycket tips och råd. Då gick vi hem på kammaren och skrev långa A4 sidor om vad man tyckte var viktigt. Och sen så sågs vi på ett café på Söder, kommer du inte ihåg det?
Ja, ni skrev var och en för sig.
För annars eller klart vi hade diskuterat innan, så här, vad har du för liksom... Jag visste ju också, kände jag honom lite. Jag visste att han var sund. Han var inte,
pratar
så
om mig nu?
Ja. Ja, men kul. Jo, vi skrev på varsitt håll liksom, vad vi liksom kände, tyckte om olika saker. Och
under olika rubriker kan man säga.
Ja, vi hade kanske bestämt rubrikerna innan. Ja. Nej, det tror jag.
Nej, men det blev ju det naturligt. Ja. För när det, i samtalen då när vi plockade in information och hämtade hem erfarenheter så blev det ju liksom, men det här måste ni tänka på. Det här önskar jag att jag hade tänkt på tidigare och sådär.
Gjorde ni alla de intervjuerna eller träffarna, eller man ska säga, ihop? Ja. Eller gick ni också var och en och träffade folk?
Nej, jag kände ingen, så jag följde med till Jonas vänner. Liksom.
Mm. Ja. Nej, vi gjorde dem tillsammans, nästan allihopa. Eller allihopa faktiskt. Mm. Och sen som Karo sa så skrev vi på varsitt håll listor över, ja men det här är viktigt för mig. Mm. Vad gäller, ja inte vet jag, barnuppfostran. Eller första året.
Ja,
eller
ekonomi, mammaledighet.
Ja, exakt.
Man ska döpas eller inte. Vi tog ju med.
Ja, skola. Alla de här sakerna som ploppar upp.
Och vad som hände om Oliver och du skulle skilja er till exempel.
Ja.
Mm, det måste ju varit en stor fråga för dig, Karo.
Ja, men det var ju också en icke-fråga. För att det är klart, jag var ju stenor på det. Det är klart, barn inte ska tre hem. Och det tyckte ju Jonas också. Så det var ju egentligen inte någon diskussion. Eller kommer jag ihåg fel?
Nej, det var ingen diskussion. Jag tror att det vi snackade just då vad gäller det var ju att allting har ju ett tidsperspektiv också. Mm. En sak om det händer typ när barnet är typ 5 dagar och inte har någon relation med föräldrarna. Liksom. Men om det hade skett idag till exempel, då är jag inte lika säker. Då kommer de naturligtvis ha en relation till Oliver.
Jo, fortsatt. Men det skrev vi in också. Men just det här med boende tyckte ju både du och jag var viktigt, att de kan inte ha tre hem. Liksom.
Nej, just det.
Och det skrev vi också in. Att, för många har ju gjort så att ja, men kanske det är 2 pappor eller 2 mammor, en pappa. Så. Mm. Men vi var ju väldigt överens om och klara med oss, skrev in det också, att det är vi som är föräldrarna.
Mm.
Jag menar, jag kan ju också träffa en man. Och, alltså, men det tycker jag var viktigt för att... annars hade jag också känt så här, 2 mot 1 och de har blivit starkare part. Sen är det klart att Jonas diskuterar och jag älskar ju Oliver, han är ju världens bästa liksom, extra pappa till dem, och jag kommer ju aldrig liksom, om de skiljer sig att mina barn inte ska träffa honom, för att han är ju liksom jättenära dem precis som föräldrar. Men det är ändå viktigt att ha underlättat för oss, tror jag, att alla beslut liksom, men det är jag och Oliver som fattar alla beslut. Nej, det är jag och Jola som fattar besluten. Sen diskuterar väl han med Oliver liksom på sin kammare.
Jag tror att det är en superbra grej att ni var så tydliga, och också eftersom det hänger ihop med hur rättssystemet ser ut i Sverige. Det finns ju bara 2 som kan vara vårdnadshavare.
Exakt.
Så det blir väldigt komplicerat om man ska ha personer inblandade som inte har samma rättigheter, men som då ändå ska fungera med samma rättigheter, fast inte det går, om ni förstår vad jag menar.
Ja, exakt.
Så ska man vara fler, det finns ju jättebra exempel på konstellationer med fler föräldrar, då måste man på något sätt kompensera för det juridiska, tror jag. Så jag tycker ni gjorde ju en väldigt smart väg.
Men jag tror att det är viktigt på, både för oss liksom, i vår relation och i vår relation till barnen. Men sen tror jag också att det är väldigt bra att vara tydlig gentemot dem. Ah, till exempel att vi har olika namn. Alltså Karo är mamma, jag är pappa, Oliver är Boppa. Han är bonuspappa.
Mm.
Och att det också är tydligt liksom, att ja, men, du är jätteviktig för mig och du är min Boppa.
Mm.
Och att det är särskilt från mamma och pappa.
Mm.
Men ändå kanske lika viktigt på många variabler också.
Mm.
Och många gånger när vi är tillsammans alla 3 så väljer ju de Boppa.
Mm.
Vi får inte göra någonting. Det är Boppa som ska göra allting, läsa sagor och natta och allting. Han är ju typ populärast.
Det är ju också lite lyxigt att vara bonusförälder.
Mm.
Eller Boppa som ni säger. Jag har ju då varit, vad heter det då? Bomma. Nej, jag har ju varit bonusmamma i olika konstellationer.
Ja, men det
här
ordet har vi hört.
Bomma.
Bomma är bra.
Ja. Men att man har ju lite en lyxig funktion då. När man inte behöver egentligen ta något ansvar eller vara med i några beslut eller sätta några gränser eller så.
Man får en annorlunda roll.
Ja.
Fast han är ju med och sätter gränser också.
Ja, han har ju varit med från början. Det har inte jag i de fallen.
Men
som
det är klart att det är klart att vi tar de stora konflikterna. Och om det är någonting vi hade lite problem med, eller utmaningar med vår äldsta, då var det ju jag och Jonas som gick liksom en sån här kometkurs och så, så liksom de här stora besluten och problemen.
Men jag tänker på det här med den här processen från att, från att du frågade mig om vi skulle bli föräldrar tillsammans till att vi faktiskt påbörjade processen. Det som jag ändå kände var de viktigaste punkterna, det var ju att liksom skriva den här åsiktsförklaringen. Att komma fram till att okej, det här är vad jag vill och det här är vad jag tycker är viktigt. Sen det här med dejtandet av varandras familjer, det var mer som ett... vad ska man säga, ett mjukt värde som var som en termometer som gick upp och ner liksom, som antingen stärkte, ja det stärkte ju bara i mitt fall känslan av att nej men herregud, Caro är verkligen en så bra person som jag vill skaffa barn med. Och det stärktes ju bara ju mer jag fick reda på dig och jag fick reda på om dig och din bakgrund. Så jag tror att det kanske inte var det avgörande, men det gav ju de sista pusselbitarna.
Men så säger de väl alltid i relationer, alltså typ man ska kolla, om man träffar en kvinna ska man kolla på hennes morsa. För då blir hon lika jobbig som henne. Alltså, eller lika härlig. Men en grej som jag tänkte på också med det här att den här processen gick ju väldigt snabbt också. Vi var väldigt effektiva, för jag var ju sjukt stressad. Och jag hade ju redan varit en vända på den där IVF-kliniken med min förra man då.
Just det.
Som då ändrade, ja, eller det gick ju inte så bra då, men så jag hade ju hela liksom allting upparbetat, så från jag bjöd ut Jonas, det var i november, och jag tror att det var januari eller februari som vi gjorde första försöket på den här IVF-kliniken, så jag hade ju, jag hade liksom allt klart för mig. Jag bara, vi måste skynda oss, nu kör vi så här.
Hade ni någon moment när ni liksom okej, vi kör? Eller liksom, nu är vi överens, nu skakar vi hand, nu öppnar vi champagneflaskan. Hade ni någon sån, eller bara rullade det på? Liksom?
Nej, jag tycker att det var på den där middagen när han sa ja.
Ja.
Okej. Okay. Fast...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hur tänkte ni då? Eftersom du, Caro, ändå hade väldigt bra koll och redan hade gjort lite försök och så. Var ni förberedda på att det skulle bli en lång resa? Eller tänkte du, det kommer gå på första?
Nej, jag var det. Jag kände hela kroppen att det här kommer bli tuff resa. Och det blev det också. Sen blev vi väl ganska chockade efter första gången när vi inte ens fick något ägg som överlevde. Eller fick knappt ut några ägg. Och det var ingen som gick att ha. Så då blev jag rejält stressad. Alltså.
Hur gjorde ni alla de där? Gjorde ni allt sånt ihop? Var ni på kliniken ihop? Och,
allting.
Och när ni liksom fick besked och kissade på stickan? Och...
Kissade på stickan var jag inte med på.
Var det inte, för det gjorde jag hela tiden.
Alltså, hur var det för dig, Jonas? Att, kände du dig som att du var lika delaktig som Caro? Eller var det lite som att stå bredvid?
Det var som att stå bredvid på många sätt, det var det. Men i och med att jag var med på varenda möte, varenda insättning, varenda spruta, så fick jag ju ändå liksom en väldigt kontinuerlig roll i det. Så jag kände att det gjorde att hon släppte in mig hela processen. Men jag var ju samtidigt väldigt, väldigt medveten om att allting sker hos henne. Alltså den största ansträngningen, alltså det jobbigaste, ligger ju på Caro. Det var ju fullt medveten om. Men så jag gjorde ju i princip det jag kunde göra för att stötta henne i det. Men jag tror det har varit väldigt annorlunda om jag inte hade tagit sprutorna. Om jag inte hade varit med. Då hade jag varit helt frånkopplad. Så jag tror att det var också en väldigt viktig del av processen. Mm. Både för mig, men också för vår relation.
Mm, och för ert föräldraskap. Ja. Mm. Jag tänker det, Karin, när du säger det här med att du har lite skuld och skam över att du kör ditt eget race och så. Jag tycker inte att du gjorde det riktigt. Alltså att du släppte in Jonas på alla de här grejerna, det är ganska ovanligt.
Ja.
Mm. Även i så här arrangerade föräldraskap, så de flesta kvinnor jag träffar har väldigt högspärr kring det och liksom släpper inte in sin medförälder på samma sätt som du har gjort.
Nej, men jag har väl tur att jag är totalt orädd och lite gränslös, kan man väl säga också ibland. Så det har hjälpt mig. Men sen så också hjälpt han, för jag är så här rädd för sjukhus och liksom alla så sprutor och skit. Jag tycker det är skitäckligt.
Mm.
Och han är så här bra på yoga, andning. Medan jag typ hyperventilerar och nästan svimmar, så satt jag han och andades. Och det var jätteskönt för mig att kunna fokusera på sånt ju. Eller att han hjälpte mig.
Visst var det så att ni gick profylaxkurs fast ni hade bestämt att ni skulle...
Jajamän. Fast det kejsarsnitt inbokat.
Det tycker jag är så gulligt. Ja.
Men det var ju också så här, alltså det var också så här roligt, för det satt alla de här paren. Och det, alltså det var, ja, det var...
Hur lätt har ni att dels när ni var mitt i och nu i efterhand, att se det komiska i de här processerna?
Väldigt lätt, skulle jag säga.
Ja, ni har skrattat mycket.
Ja, vi har skrattat mycket, för det blir så mycket konstiga grejer. Du vet, han fick smörja in mig i rumpan och så kom en syster in och jag skrek att jag var alldeles blå i snippan och skulle gå jättesnygg läkare in och skulle, då skulle han titta på mitt underliv och då så bara, kom här Jonas, för han trodde det var min man. Så han fick titta in i det här blåa åbäket.
Vadå, det här var när du var gravid? Eller
nej,
när
det var när jag hade fött Josefina. Då hade jag välja problem efteråt.
Aj, aj, aj.
Så då fick ju Jonas att kolla in. Och Jonas tyckte också att den här läkaren var så snygg, vet du. Så. Jo, men det här vi pratade om, att jag kände lite skam och skuld nu i efterhand, att jag kanske inte liksom respekterade eller ens lyssnade på Jonas känslor, aldrig frågade hur han mådde i det här, utan körde mitt race. Jag känner ju lite ånger inför det, men samtidigt så känner jag så här, ja men fan, jag hade ett helvete. Han var ändå liksom, jag menar, du slapp ändå helvetet ibland. När du var med Oliver och käkade middag, då satt ju inte du och tänkte på det här. Jag hade hela tiden i kroppen en sån jävla stress. Och du vet, varje gång jag skulle kissa, det här vi pratade om förut, blodet som skulle komma varje gång. Ja, typ jag orkar inte, speciellt med äggdonationerna. Jag är ju idiotisk, för jag ger ju aldrig upp. Men på sista äggdonationen, då var det ändå så här att jag orkar inte mer. Min kropp orkar inte mer. Och då, sen visste jag att jag kommer inte sluta. Men jag kan bli också lite så här, ja, men arg och lite så här, fan, alltså jag hade fan ett helvete under 7 års tid. För det var ju, jag hade ju den här processen långt innan Jonas kom in i bilden. Alltså inte att jag gjorde, men att jag hade liksom
barnlängtan och hur skulle lösa det.
Ja, för jag ville ju ändå ha alltså en man som jag var kär i och skaffa barn med. Och där pratade vi också om i förra avsnittet, men jag tycker det är många kvinnor som, ja, men som kanske måste landa i beslutet, precis som jag var tvungen att landa i beslutet att skaffa barn ensam eller med jag hade ju tur att jag träffade en som jag tänkt kunde vara medförälder eller som jag kunde ha ett föräldraskap med. Men det är ju fortfarande för mig en stor sorg att jag, det är liksom jag och mina barn som är min familj. Sen har jag extended familj, Jonas, och jag är alltid välkommen dit. Men det är ändå syvende och sist, jag är ensam. Sen vet jag ju, jag är ju glad för allt nu efterhand hur det blev. Men jag kan ändå känna en sorg, det tror jag många känner igen sig.
Ja, verkligen. Men Karo, i din längtan just nu, är det efter en man och en relation eller egentligen en familjelängtan, alltså en kärnfamiljslängtan?
Men jag vet inte, jag romantiserar väl det som alla andra gör. Liksom. Men det är väl klart att jag har ju alltid, sedan jag var 10 år sedan jag fick min barnlängtan, liksom tänkt att ja, men tänk vad fantastiskt att få vara kär i en person. Och sen så får man det finaste som jag kan tänka mig tillsammans med den personen och dela det med den, ett barn. Alltså. Och nu älskar jag Jonas och allt det där, men det är ju på ett annat sätt. Men nu, jag vacklar kring det här, för det är skitsamma. Nu är det ju så här och det är jättebra. Och jag har accepterat någonstans, eller jag har ju accepterat att jag är så här och det är jättebra. Sen kanske jag träffar en man, men det är ju väldigt sekundärt i mitt liv. det är inget jag springer och letar efter, för nu har jag inte panik att hitta någon man, vilket är jävligt skönt.
Ja, det är ju ändå som jag brukar prata om här, alltså att man kommer ganska långt i att hjälpa sig själv att bli mamma om man inte är det, om man skiljer på barnlängtan och relationslängtan, och det gjorde ju du.
Det tog ju ett tag,
men... Ja, men det är ett beslut som jag tror hjälper en ganska mycket. Och sen,
jag tror annars kan man inte genomföra det andra. Nej, man måste ha bestämt sig för det. Liksom. Mm. Eller accepterat det och valt den vägen. Mm.
Jag är nog mycket, mycket mer diffus i min familj. Alltså hur jag tänker på familjen. Du är ju väldigt här, ja, ni är er familj och jag är min familj. Jag tänker ju mycket friare kring det, känner jag. Mm. Jag känner ju verkligen att du är min familj.
Jo, det känner jag också på ett sätt. Men det är ändå, du har ju liksom allt. Du är både en man och en fru. Alltså jag har ju bara... När jag sitter hemma med mina barn och vi äter vårt vardagsliv, då är jag liksom ensam. Mm. Du är ju ändå liksom... Alltså,
ja, du saknar ju kärlek också, tänker jag.
Nej, men, ja, men en vuxen människa. Liksom, mm. jag pratar ju inte med en vuxen människa. Alltså, eller förstår jag menar? Alltså, det är liksom... Jag delar, klart vi åker på semester, jag delar ibland och är på middag och ser så, men, och vi mässar ju varandra om barnens bajs och hur de mår och alltihopa. Och det är ju jättehärligt att dela det med någon som är lika intresserad. Det hade ju varit mycket jobbigare för mig om jag inte hade ett delat föräldraskap.
Men så är det nu, det är ingenting som säger att inte du kommer att ha en kille om ett år, eller två år.
Nej, men
eller
det är...
en månad.
Alltså det är som jag brukar säga, att leva med ofrivillig barnlöshet och barnlängtan är ju att leva i kris. Mm. Och har man gjort det i 7 år som du, då förstår man ju att det sätter spår. Och precis som du sa inledningsvis, att egentligen borde man ju på ett väldigt strukturerat sätt med någon terapeut bearbeta, alltså ta sig igenom varenda av de där sorgerna.
Ja, för vi har ju, jag vet inte det, men Jonas får han svara på efteråt, men varenda gång jag fick missfall eller det inte kom, inte något äggfäste eller det var liksom, jag tror jag sörjde, jag sörjde kanske en timme, så jag bara på det igen, upp på hästen, nu är det bara nästa försök, nästa spruta.
Ja.
Så det är ju jättemycket som ligger, men nu känner jag så här, orkar inte grotta i det där. Nej. För nu har vi har våra två fina friska barn, och det är liksom, hjälper inte mig, men samtidigt så kanske jag måste lätta på det där sorgetrycket ändå som det här har skapat.
Mm, det tror jag. Jag tänker också, eller som jag jobbar mycket med mina klienter, så inom psykosyntesen som jag är terapeut inom, så pratar man mycket om att man har olika delpersonligheter. En del som man har med sig hemifrån med sina mönster och sin anknytning, men också som man utvecklar beroende på vad man behöver. Och har man genomgått en så här långa behandlingsprocess, så har man ju utvecklat någon form av så här kämpardelpersonlighet, för det är helt nödvändigt för att man ska klara. Och sen så tänker man bara, jag får det där plusset, och så ska man då stänga ner den där delpersonligheten, men det funkar inte så. Den har ju tagit över ens liv, så man har ju lärt sig att kämpa. Så då fortsätter man att kämpa. Mm. Så man behöver, jag anser att man behöver göra ett litet jobb med att skicka den där delen av sig själv på semester. Att tillåta sig och lära sig att njuta och ha det bra och pausa och så.
För nu liksom, jag vet inte om det beror på det eller mina övriga erfarenheter tidigare i livet, att jag har ju ganska mycket problematik kring det här, typ varje dag när jag ska natta så tror jag att de ska dö liksom, nästa dag. Och det är också sånt där kaostänk, för jag vet inte, det blev liksom ännu mer förstärkt hos mig under de här åren. Men det, och så nästa tanke är, men herregud, var tacksam nu, du har två friska barn och ett fantastiskt liv. Och sen, som vi pratade om sist jag var här också, tycker jag var ett väldigt bra råd som jag ångrar och som du också ångrar lite grann, att man ska försöka att leva under tiden. Jag blev ju min barnprocedur, om man säger så. Det fanns inte annat i mitt huvud.
Exakt. Det är samma grej.
Det var nästan så jag lekte med dockor. Alltså riktigt, jag blev nästan knäpp. Men kommer jag ihåg när vi hade varit och hämtat den vagnen? Jag hade lust att lägga i en docka. Vad fan ska jag få tag på en docka?
Mm. Jag tänker på det som du sa, Silla, det här med den här delpersonligheten, att man har en kämpardel.
Ja.
Och det tror jag är liksom en förutsättning för att man ska kunna orka genom processen.
Du har ju med all sannolikhet också utvecklat någon form av del som är den som ska stå bredvid och supporta hela tiden.
Ja, och det blir ju den delen som blir min del då, att supporta. Men jag tänker att utöver det, att man har liksom ett driv och en kämparglöd, så tror jag också att i den där processen, för det blir väldigt mycket biologi och väldigt mycket statistik. Okej, vad är chansen att det här fäster? Vad är prediktioner över vad som ska funka och inte funka. Och mycket kan man ju inte, det är ju slumpen.
Ja.
Det är ju väldigt mycket slumpen. Så en delkomponent, tänker jag, är också liksom hur din tro.
Mm.
Alltså, vad tror du att det ska funka?
Mm.
Hur ser du på att det funkar och inte funkar?
Mm.
Och den komponenten tycker jag är ganska viktig. Jag menar, en sak som jag tänkte på häromdagen, hela den här processen, så var det väldigt mycket symbolik för oss också. Din mamma tror ju på stenars helande kraft och sådär.
Ja, hon är medial.
Hon är medial, precis. Och det är ju inte jag. Jag är mycket mer vetenskaplig liksom. Men hon gav ju oss till exempel, bara som ett exempel, sådana här speciella stenar för att ge oss kraft. Och först tänkte jag, men gud, vad fan är det här liksom? Men jag fann ju jättemycket tröst i det under den där perioden. Jag har ju fortfarande kvar den där lilla rosa lilla kulan, den hänger i vårt fönster hemma.
Men den var ju jag som köpte när jag var på en resa i Bangkok.
Ja, var det du som köpte den? Det var någon sten.
Vi fick andra stenar, men just den där rosa kulan, det var faktiskt jag som köpte varsin kula till oss.
Ja, just det. Men det var ändå en symbolik liksom, för tron på att det här kan gå.
Mm.
Och förutom det ni säger om den här kämparglöden och drivet, så handlar det väldigt mycket om en tro också att det ska funka.
Mm.
Så du kan falla tillbaka på. Men jag kan ändå känna att varje gång som det misslyckades så sörjde jag. Och jag tillät mig själv att göra det.
Mm.
Det gjorde jag. Och sen håller jag med om att det var ju snabbt upp på hästen igen och fortsätta. Men det var ju inte så att man bara, nej, det gick inte. Nej, vad tråkigt. Och så gick man vidare. Det var ju ändå en större grad av att man blev ledsen. Och jag delar ju jättemycket med det med Oliver liksom. Och vi pratar ju också om det.
Jo, vi pratade om det, men jag kände ju ändå alltid att du inte förstod. Det var jag som, det var ju ändå mig blodet rann igenom. Och hela den här processen, att man kände ett stort svart hål när man hade förlorat. För hormonerna har ju redan börjat liksom tryckas igång rejält hos mig.
Mm.
Så jag tänker, nu inte, alltså, jag förringar inte dina känslor, men jag känner att jag tror det är svårare för kvinnan, för det är så mycket också fysiska påverkningar. Och sen också att
det är mer påtagligt. Orka, det är mer påtagligt.
För att orka var jag tvungen att liksom
byta ihop.
Jaha, typ. Nästa spruta.
Mm.
För skulle jag grotta ner mig i sorg, då vet jag inte. Jag skulle bli svagare, du vet. Och sen så är det ju helt fel säkert sätt att göra. Men jag hade jävla stress.
Mm.
Det var inte tid att sörja efter någonting. Alltså, det är
nej,
bara...
men jag tänker så att man är kanske inte är mottaglig för det heller. Ett sorgarbete kräver ju att man vill det också. Som all självutveckling så måste man ju vara motiverad.
Men jag hann inte. Alltså.
Nej, men jag tänker att du är motiverad nu.
Nej, inte att hålla på och grotta i sorgen. Alltså jag vet ju att jag skulle behöva det, och det var ju lägligt att du kommer att hålla på och snacka om det jobbiga. Men
jag kommer att peta på dig lite en gång i halvåret.
Men jag känner att jag orkar inte. Kan inte jag få vara lite glad?
Jo,
och
njuta
av de här barnen.
Karo, du kommer veta när du ska göra det där jobbet. Du behöver inte pressa dig till det. En dag kommer du vakna och bara, okej, nu är jag redo.
Men hur ska jag göra det?
Då ringer du till någon terapeut. Alltså det kommer du lösa, lägg ingen press i det.
När man känner, jag känner ju äldre blir det, fler år än går, så det är svårt att springa ifrån de där känslorna.
Mm. Det är det jag menar. Du kommer komma till en punkt när du kommer ikapp det.
Jag ringer dig nästa vecka.
Mm. Tänk på det, ni lyssnare som står inför beslut om äggdonation eller andra sådana svåra frågor. Sök stöd hos de som har gjort samma sak. Stor skillnad.
Mm.
Alltså verkligen stor skillnad.
Mm.
Det går inte att föreställa sig. Det går inte, man vet ju inte, när man fattar beslutet så förstår man ju inte ens vad det innebär. Det vet man ju först när det sen har hänt.
Mm. Men nu om vi ska, Jonas får ju inte syl i vädret igen. Men det kanske finns forum.
Kommer inte de upp? Blir det inte mer centralt för mannen när barnet väl är fött? Alltså dessförinnan, visst det händer ju massa saker om man föreställer sig, men det är inte lika påtagligt. Nej. För oss.
Ja, det är klart att din rollen kommer in mer när barnet är fött, men det är ju precis under den här processen som jag behöver stödet och liksom att du förstår mig. Alltså.
Mm. Det är ju också det som väldigt många...
Det behöver man ju nästan mer i processen än när barnet är fött.
Mm. Och det är det, många kvinnor i heteronorma relationer känner sig ju väldigt ensamma. Även fast de har en partner. För de känner att partnern inte förstår eller hänger med. Eller.
Mm. Det här var ju, det var egentligen det som var grundsyftet att vi skulle prata om idag. Men hur fan löser man det problemet?
Jag tror att det är mer eller mindre olösligt. Alltså, som du och jag pratade om, Jonas, när du var här, att den där obalansen mellan mannen och kvinnan i en assisterad befruktning, oavsett hur den går till, är liksom väldigt svår att kompensera för. Vi har ju verkligen pratat om svåra grejer idag, tycker jag, men om vi ska runda av hela temat med föräldraskap, vad tycker ni är för- och nackdelar med att ni har ett delat föräldraskap?
Ja, men fördelarna är ju väldigt stora, att jag kan dela med någon, såklart. Att jag menar, jag hade ju varit ännu mer slutkörd om jag hade varit ensamstående. Jag vet inte hur jag hade klarat det.
Mm.
Jonas har ju jättemycket liksom ansvar och stötta mig i sömnproblem, allt vad jag har efter de här åren.
Mm.
Och sen så... Nej, det enda som jag tycker är liksom det negativa är väl att jag inte liksom fick uppleva den där kärnfamiljslyckan som jag har drömt om hela mitt liv.
Mm.
Nej, men alltså fördelen är ju att man får två av de bästa världar, känner jag.
Mm.
Att man får ha det här delade föräldraskapet med någon som man litar på och som man älskar. Men jag kan ändå ha min relation samtidigt.
Mm.
Och sen, alltså den stora nackdelen tycker jag, det är ju det här att man är ju mindre fri. Så är det ju.
Mm.
Alltså vi hänger ju ihop, oavsett vi vill det eller inte. Eller vi vill ju det.
Jag skulle egentligen vilja flytta utomlands, men det går inte för du är ihop med Oliver som har ett barn med en annan kvinna. Alltså, det är ju sådana saker, men det har man ju accepterat redan från början, för man visste ju vad man gav sig in i.
Exakt. Mm. Men om man pratar om sorger, på samma sätt som att du kan säga att du har en sorg över att det inte blev en kärnfamilj, så har jag en sorg att inte jag kan göra vad jag vill med min man och mina barn.
Mm.
Utan jag alltid är upphängd av andra personers kalendrar och deras viljor.
Mm.
Men det är det som är kostnaden, det är det som är priset. Men för mig så är det en väldigt litet pris att betala.
Mm.
Därför att vara föräldrar till de här barnen, det överväger allt för mig.
Sen tänker jag att, jag menar, det springer, om du är i en relation bara och lever i en relation och det är era barn, det är inte alls säkert att partnern skulle vilja flytta till Brasilien medan du vill. Alltså, det är inte alltid man är så samspelt i en relation där man lever ihop heller.
Nej.
Men sen en sak som jag tycker är positiv, som jag absolut inte trodde att jag skulle tycka var positiv, för det hade jag ganska mycket ångest för innan jag bestämde mig att fråga Jonas, det var att jag bara skulle få ha mitt barn då, eller mina barn på halvtid. Mm. Shit, hur ska jag klara av det? Men som jag sa förra gången också, alltså, nu är det så skönt. Alltså, jag känner att det är så skönt att lämna över dem. Och så får jag egen tid och så hinner jag ladda batterierna. Jag hinner liksom handla mat och allt det där.
Mm.
Och sen har jag mer fokus på när de kommer. Ibland är jag klart jag saknar dem varje dag. Men det är liksom verkligen ingen jobbig sak för mig.
Nej,
men det håller jag verkligen med om. Jag känner att jag blir en bättre pappa av att jag kan vara mycket, mycket mer närvarande och energisk när jag är med dem. De 50% som jag är med dem.
Mm.
Jag känner att vi gör ju väldigt mycket med våra barn, för att vi orkar liksom, varje gång de kommer, då är det liksom, orkar liksom verkligen vara med dem.
Mm.
Om jag hade haft dem hela tiden, jag hade inte orkat hålla samma liksom fokus och lugn och så, tror jag.
Jag tror det är den största fördelen med ett delat föräldraskap. Att man ändå får den där återhämtningstiden.
Mm.
Som man behöver. Jag känner ju att jag försöker jobba med att liksom skapa den på andra sätt. Alltså med barnvakter. Och för att om jag inte får den så kommer jag typ vara en dålig mamma. Mm. För att man inte orkar. Alltså, hur glad är jag för att ni har varit här varsin gång själva och sen kommit tillbaks båda två. Så fint ju. Jag tror ni, eller jag vet att ni inspirerar massa andra genom att ni också här är helt öppna och ärliga. Nästa vecka är det ett nytt tema och då går vi tillbaks lite till början. Jag har kallat temat, det namnet som jag egentligen inte gillar, Back to Basics. Och då kommer vi prata om vad är en IVF, vad är en insemination, hur går en fertilitetsutredning tillväga och så vidare och så vidare. I första avsnittet så kommer det två läkare från Livio. Så passa på att mejla alla era frågor. Och ni som mejlat innan och för länge sedan, mejla gärna igen. Och mejla gärna och kom med förslag på vad ni mer vill ha för gäster och ämnen under temat Back to Basics. Vi finns som ni vet alltid på info@jagvillhabarn.com och följ oss på Instagram, jagvillhabarn. Tack Karo, tack Jonas.
Tack,
tack så mycket.
Tack.
Hej då!
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.